Bered en väg för Herren. Guds rike är nära. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka. Strö palmer. Bred ut kläder. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi är inne i adventstiden. En tid av förväntan, längtan och förberedelser. Och där i slutet och i början möter oss en ny sorts kung. Vilka förväntningar Jesus måste ha väckt hos folket den där dagen. En sådan glädjeyra. Kommer ridande på en åsna. Kanske låter lite märkligt för en del att han skulle komma inridande på en åsna. Men för folket i Jerusalem vid den här tiden så fanns det väldigt tydliga signaler i detta. Att han kommer på en åsna. Här kommer den kung ni så länge väntat på. Här kommer kung Davids efterträdare. Här kommer Messias, den som ordet. Att han rider in på en åsna brukar ofta beskrivas som att han rider in ödmjukt. Det står till och med i den profetiska texten som Matteus citerar. Men att han rider in ödmjukt, det är både sant och inte riktigt sant på en och samma gång. Det ödmjuka är det budskap han kommer med. Att han kommer som en kung fast inte med krig som de flesta andra kungar gjorde vid den här tiden. Utan med fred. Åsnan är en symbol för den här freden och ödmjukheten. Det är inte stridens konung som rider in på en åsna. Men åsnan är också en tydlig proklamation och en provokation. Och det är mycket i den här proklamationen som inte markerar ödmjukhet. Även om ödmjukheten i sig är själva grunden till proklamationen. Det var en åsna som kung Salomo red in när han skulle efterträda sin far David. När han skulle efterträda och ta platsen på kungatronen. Det var på kung Davids eget åsneföl som han red in på efter att ha blivit smord till kung. Och det var detta som löftena och profetierna skulle komma att handla om. Ni ska känna igen kung Davids sanna efterträdare på just detta sätt. Att han rider in på ett åsneföl. Detta för att markera att det inte var en kung som skulle komma med krig utan komma med fred. Tittar vi noga på den här Matteus-texten så ser vi att Jesus faktiskt rider in på två åsnor samtidigt. Ett åsneföl som ännu inte hade burit någon på sig. Också fölets mor. Jag försöker föreställa mig ibland hur det skulle ha sett ut att rida in på en fullvuxen åsna samtidigt som man sitter på ett föl och man tänker att de sitter på. Det måste bli lite så här snett och väldigt bredbent. Och det är bara Matteus som har den här lite märkliga beskrivningen av åsnan. De andra evangelisterna, de nöjer sig med en åsna. Men det är faktiskt så att det är Matteus som har lite problem med sin hebreiska när han skriver evangeliet och läser profetiorna. För tittar man på den Zakaria-texten som jag läste i början av gudstjänsten som Matteus citerar så finns där bara en åsna. Men det var så att ett åsneföl, när man rider in det för första gången så har den alltid med sig sin mor. Åsnestoet är alltid med första gången. Hur som helst så är det en provokation som alla här känner till. Alla folket som står där vid kanterna, de känner till vad det här är för provokation. Jesus markerar och proklamerar sig själv som ny kung. i Jerusalem. Han proklamerar sig som Messias där han sitter på åsnan och rider in. Och man kan ju bara föreställa sig vilka förväntningar som kom fram hos folket. Vi kan ana det på deras reaktioner. De strör palmblad, de tar sina fina mantlar och lägger ut på marken som mycket väl kan bli söndertrampade av åsnan. Men de ropar Hosianna, Davids son. Kom och rädda oss, Davids son. Rädda oss undan förtrycket, befria oss. Och det är en förväntan om befrielse och fred som folket har. Och folkets förväntningar uppfylldes faktiskt. Men de flesta missade det. De insåg inte att Jesus inte hade kommit för att befria folket, utan för att befria människan. Och bara en vecka senare så har Hosianna-ropen förbytts i besvikelse och man kräver att Jesus ska korsfästas. Vi lever med den besvikelsen idag också. Jag berättade förra söndagen hur jag hade mött ett skolbarn här i kyrkan som undrade hur Gud kunde finnas när det finns så mycket krig och ondska i världen. Jag mötte det igen i fredags, men denna gång från en grupp vuxna män som starkt uttryckte att de minsann inte hade någon tro på någon Gud. För hur skulle det kunna finnas någon Gud när barn får cancer, när det sker oförklarliga jordbävningar och annat hemskt? Det är samma besvikelse på Gud idag som det var på Jesus då. Samma besvikelse som får människor idag att tvivla på denna totalt kärleksfulla och goda Gud. Varför gör du ingenting, Gud? Det är den frågan som kommer upp. Och jag ska erkänna, jag ställer mig den frågan ibland själv. Kanske du också gör. Varför gör du ingenting? Om du nu är kung, gör något då. Om du nu är en helt igenom god Gud, varför inte göra slut på krigen och våldet i världen? Om du nu ska komma med frid, ja men gör då det. Gör något. De stora orden om fred och befrielse skapar förväntningar hos oss. Och när det inte visar sig att Jesus är ödmjuk och fredlig på just det sätt som vi hade tänkt. Och när det visar sig att Guds godhet och kärlek inte manifesteras så som just vi kanske skulle önska, så är det lätt att tappa modet. Varför gör du ingenting? Varför får jag inte de bönesvar jag vill ha? Varför reagerar du inte på det sätt som jag hade tänkt mig? Men det ska visa sig att Jesus verkligen är fredlig. Verkligen är ödmjuk. Att Gud verkligen är kärleksfull. Att Gud verkligen är god. Så till den milda grad att han lider med oss. Så till den milda grad att han dör med oss. Han dör för oss. Han fråntar inte oss vårt liv och inte vår förmåga att göra våra egna val. Vi fråntar oss inte möjligheten att själva välja kärlekens väg. Gud är så god att vi alla alltid får en ny chans. Gud älskar så mycket att kärleken innesluter varenda människa. Även de jag inte tycker förtjänar någon kärlek. Gud förlåter dem jag aldrig själv kommer kunna förlåta. Det är advent. En tid av förberedelse. Vi förbereder våra hem. Vi städar och gör fint. Kanske pyntar med stjärnor och ljusslingor och ljusstakar. Någon har redan tagit in granen, plockat fram tomtar. Vi förbereder julklappsinköp, skickar julkort, bakar och lagar mat. Det är så mycket vi förbereder att vi lätt kan glömma bort den allra viktigaste förberedelsen. Det är lätt att vi glömmer bort att förbereda oss själva. Vi får be till Gud att vi ska vara förberedda för att kunna ta emot denna fredliga kung i våra hjärtan och i våra liv. På ett sätt som gör att vi inte störs av den här kärleken. Att vi inte blir provocerade av hur kärleken visar sig. Utan att vi smittas av den. Vi får öva oss i att ropa Hosianna idag. Vi får öva oss i att bereda väg för Herren. Vi får be om att vi på djupet ska förstå den förlåtelse vi får, den befrielse vi får, den kärlek vi får. Som vi får från Gud och som Jesus kommer med. Och att den blir fullt ut levande när vi ger den vidare. Så på frågan, varför gör du ingenting, Gud? Så tror jag att Guds svar skulle kunna låta något så här. Det gör jag ju hela tiden. Jag skapar dig. Och varje dag fyller jag världen med mera liv. Mer möjlighet att älska. Jag har gett dig, mitt älskade barn, min egen ande. Det är mig du andas. Vi är ett. Jag har fyllt dig med liv och möjlighet att älska så som jag älskar dig. Varje gång du sprider den kärleken och det livet så uppfylls profetian om Guds fred på jorden. Bered en väg för Herren i ditt liv. Låt Gud skapa i dig fred på jorden. Guds rike är nära. Amen.